Välkommen till Skånes taltidning nummer 7 2017. Utgivningsdag fredag den 17 februari. Solen gick upp 7:26 i morse och går ner klockan 17:16. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Ögonmottagningen på Ystad lasarett läggs ner. Missnöjda patienter och personal anledningen.
Vellinge Taxi tar över färdtjänsten i Trelleborg.
Malmö Open blev en lyckad comeback för simmaren Maja Reichard som ändrat på det mesta.
Och FIF Malmö kom tvåa i Malmö Open goalbollen där ett internationellt samarbete ledde till guld.
Avhoppade gråstar-operatörer opererar vidare.
Och i Malmö spelar man in nya avsnitt av den populära tv-serien Bron. Vi beskriver inspelningsplatsen.
Öppnat och stängt med förskolor och färsköl.
Och månadens talbokstips som kan sägas vara en blandad bukett av berättelser. De kommer från Malmö stadsbibliotek.
Evenemangstips med rockikoner, dragspel och kvinnor i strid.
Och kalendern med stadsbesök och syntolkad hästhoppning.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, som alltid, redaktionsrutan.
Ögonmottagningen vid lasarettet i Ystad kommer att läggas ner. Det väntas sjukvårdsnämnd Kry besluta på fredag. Det är inte besparingskrav utan missnöjda patienter och sjukskrivningar bland den fasta personalen som är huvudanledningen till den planerade nedläggningen. Det säger Maria Nyman Stjärnskog, socialdemokrat och ordförande i sjukvårdsnämnd Kry, som bland annat omfattar sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm.
Vi har ju redan avakkrediterat verksamheten. Det gjorde vi för ett par år sedan. All opererande verksamhet genomförs ju redan nu i Kristianstad. Och nu tittar vi ju framförallt på att det finns en överetablering i Ystad. Ögonverksamheten är ju ett vårdval. Vilket gör att många har redan valt andra mottagningar. Så patienterna har tillgång till bra ögonsjukvård. Det finns två privata aktörer i Ystad redan nu.
En av anledningarna till den föreslagna nedläggningen är besparingskrav inom sjukvårdsområdet Kry, där sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm ingår.
Alltså det som gäller ögon i Ystad ingår ju i en ganska omfattande handlingsplan på totalt 120 miljoner som vi ska fatta beslut om på fredag. Och det här är ju en del i det, men det är ju inte besparingen som är den främsta orsaken. Utan det är ju framförallt att vi behöver se på patientsäkerhet och kvalitet.
Och förvaltningschefen vid Kry, Pia Lundbom, säger till Skånes taltidning att verksamheten i Ystad, den har varit extra sårbar eftersom man redan från början haft en liten personalstyrka och har någon varit sjuk så citat påverkar det patienterna direkt, slutcitat. Och Maria Nyman Stjärnskog, ordförande i sjukvårdsnämnd Kry, fortsätter.
Vi har ju fått hyra in personal för att kunna bedriva verksamhet. Det var också en av anledningarna till att vi avakkrediterade då för ett par år sedan. Det som är lite och inte håller hög kvalitet, det pågår ju även nationellt en stor nivåstruktureringsdiskussion för att se över vilken verksamhet som ska koncentreras eller vara kvar på olika sätt.
Är det så att det också har kommit in klagomål på hur verksamheten har skötts?
Jag har fått en hel del klagomål och jag vet att förvaltningen också har fått en del klagomål på vår verksamhet i Ystad.
Det har varit problem med personalrekrytering och bemanning. Och ringer man till ögonmottagningen i Ystad så kan det låta så här.
Ögonmottagningens telefonrådgivning i Ystad är stängd tills vidare. För rådgivning av ögonsjuksköterska ring ögonmottagningen i Kristianstad på telefon.
Har du märkt av motsatsen till klagomål, nämligen att det finns patienter som vill behålla möjligheten att få den här vården på Ystad lasarett?
Ja, det gör det alltid. Jag har inte fått några direkta önskemål ifrån patienter. Men det är också viktigt att poängtera att Ystad lasarett är det sjukhus i Region Skåne som har fått tilldelat större och fler volymer. Förra årets satsningar inom tillgänglighetspaketet gick ju direkt till Ystad lasarett. Så man kan väl i så fall säga att vi profilerar Ystad. Genom att de tar fler och fler operationer inom kirurgi till exempel.
Men inte inom ögon?
Nej.
Är det så att det är säkert att beslutet tas som du ser det?
Jag har inte uppfattat att det finns någon politisk oenighet. När vi fattade beslutet om avakkreditering var vi politiskt överens. Och jag har inte fått några signaler om att vi inte skulle vara det den här gången heller. Och vi kommer naturligtvis att se till att alla patienter får en bra ögonsjukvård.
Det sa Maria Nyman Stjärnskog, ordförande i sjukvårdsnämnd KRY. Om nämnden beslutar om nedläggning av ögonmottagningen på lasarettet i Ystad, som alltså de senaste åren bara haft mottagningsverksamhet och inga operationer, så är det de privata vårdgivarna Aleris och Österlen Kirurgi som blir kvar i Ystad. Och beslutar nämnden om nedläggning så stängs mottagningen i så fall under våren.
Priset var inte det avgörande när Trelleborgs kommun bestämde sig för vilket bolag som ska köra färdtjänsten de närmsta 4 åren. Det blir Vellinge Taxi som tar över färdtjänsten i kommunen. Idag är det Trelleborgs Taxi som kör. Men när man värderade vem som skulle få uppdraget var priset mindre viktigt än tidigare år. Christian Silverberg är upphandlingschef i Trelleborg.
Den här upphandlingen har vi gjort så att vi har värderat kvalitetsparametrarna väldigt, väldigt högt. Lika mycket som vi har värderat priset. Och de här kvalitetsparametrarna, det är sådana delar som företaget, hur de kan svara upp mot lokalkännedom, hur företaget arbetar med att bemöta resenärer på bästa möjliga sätt, hur företaget aktivt arbetar för att säkra största möjliga kontinuitet med chaufförerna, hur man arbetar med verksamhetsutveckling. Det här är ju ett avtal som kommer att gälla uppskattningsvis i 4 år. Det är en väldigt lång tid egentligen. Och om verksamhetsutveckling inte sker så är det riktigt illa. Den sista delen som vi velat förstärka oss och lägga vikt vid är övertagande. Alltså hur arbetar man för att ta över verksamhet? För det får inte bli några störningar. Och när man vägt ihop hur Vellinge Taxi arbetar eller utfäst sig att arbeta utifrån dessa parametrarna och deras offererade pris, så var de det lämpligaste anbudet.
Skiljer det här sig mot hur ni har tänkt vid upphandling av färdtjänst tidigare gånger?
Tidigare gång som vi genomförde senast 2014 så värderade vi själva kostnaden mycket, mycket mer. Vi värderade inte dessa mjuka faktorerna på samma sätt.
Blev det mycket dyrare den här gången då?
Det vet vi inte än. Det får man se när det gått ett år. Som det ser ut tror vi kostnaden blir ungefär samma.
Var ni missnöjda med som det har fungerat från 2014 då?
Ja, alltså det har ju inte fungerat perfekt, va? Kan man säga. Och det finns ju alltid förbättringsmöjligheter. Och det hoppas vi uppnår denna gång.
Men att säga att man kommer att ha samma chaufförer och att man hittar lokalt och sådär, det är ju ganska lätt. Hur kommer ni att se till så att det blir så också? Att det är samma chaufförer som hämtar och att man verkligen hittar om GPSen går sönder?
Alltså det är 2 delar i detta. När man pratar till exempel hur man arbetar med kontinuitet så räcker det inte att säga att ja, vi kommer att ha samma chaufförer hela tiden. Utan man måste kunna beskriva hur man aktivt arbetar med att i största möjliga utsträckning bibehålla och skicka samma chaufförer till samma uppdrag så mycket det går. Sen hur det faktiskt blir under avtalstiden, det är fråga om avtalsuppföljning. Det här avtalet kommer att kräva att vi kontinuerligt tillsammans med leverantörer följer hur de utför tjänsten. Och det kommer vi göra.
Kommer ni även att ha kontakt med de som åker färdtjänsten?
Det ingår ju i det. Det är ju de som har bäst uppfattning om det.
Kommer de ha helgöppet så man kan beställa en bil på helgerna?
Ja, kommer det.
Det misstaget gör ni inte om?
Nej, man ska inte göra om samma misstag 2 gånger.
Sa Christian Silverberg som upphandlingschef i Trelleborg. Misstaget som nämndes här i slutet var att kommunen i den förra upphandlingen glömde ha med krav på helgöppet i avtalet. Och kommunen förlorade den följande rättsliga striden mot Taxi Trelleborg och fick sedan betala extra för att resenärerna skulle kunna beställa färdtjänst på helgerna. I augusti 2017 kommer Vellinge Taxi att börja köra färdtjänsten. Idag kostar den ungefär 10 miljoner kronor per år i kommunen. Och reporter var Åsa Kjellman i Risi.
I helgen hölls det 41:a Malmö Open, världens näst största parasport- eller handikappidrottstävling. 2500 deltagare från olika länder, alltifrån nybörjare till världselit, gjorde upp i 16 olika sporter. Däribland den kanske största stjärnan av alla, synskadade simmaren Maja Reichard, som gjorde comeback efter ett längre uppehåll. Under hösten efter Paralympics tog hon en paus både från simningen och studierna och ändrade på en hel del i sitt liv. Nu var det dags att testa formen.
Här i Hyllibadet pågår 200 meter medley med Maja Reichard i bassängen. Det är de fyra simsätten som simmas. Går hon i mål? 3:00:18 blir sluttiden, vilket är ungefär 3 sekunder över det personliga rekordet. Och hon ser inte allt för missnöjd ut. Lite mer överraskande då kanske att det gick väsentligt bättre på förmiddagens 50 meter fritt, som hon faktiskt tangerade världsrekordet i. I ett relativt ostört hörn av den stora bassänghallen här i Hyllibadet har vi nu satt Maja Reichard med vått hår på bassängkanten. Ja, 200 meter medley fick du medalj för här också. Hur gick loppet tycker du?
Helt ärligt så är jag ganska missnöjd med loppet. Men det var... Tidsmässigt så var det väl en helt okej sluttid. Jag har inte hunnit analysera mellantiderna och sånt. Men det var väldigt mycket zigzag. Jag... körde, inte hela vägen in i kaklet, men hela vägen in i linan. Så jag har krossat lite nagel och sådär. Så jag blödde lite efteråt.
Ja.
Men det finns lite att jobba på där. Det var lite för stressigt. Så att det blev, som sagt, var inte riktigt strukturerat rakt.
Tidigare, idag, gick det ju desto bättre. 50 meter fritt.
Ja.
Berätta.
Jag hade inte så mycket förväntningar på mitt 50 meter fritt. Jag hoppade i vattnet och tänkte att jag ska se hur det här går. Jag vill ta mig till en final. Men... när jag kom upp efter loppet och kände väl att det här kändes ändå rätt kontrollerat, så fick jag reda på att jag hade slagit eller tangerat mitt egna världsrekord. Så att, det var ju riktigt skönt. Sen körde jag en final, gick några hundradelar, tror jag en tiondel långsammare. Men fortfarande känns fantastiskt bra. Jag har tränat i 5 veckor, så jag hade inte så mycket förhoppningar. Även om det inte så ofta jag kör kortbana, men det känns fortfarande liksom att jag kunde tangera det var, känns väldigt bra.
Ja, för att efter Paralympics så tog du ju en rejäl paus från alltihopa.
Ja, under hösten var jag nog i vattnet en gång eller två. Det var inte mycket. Det tog mig 2 månader innan jag första gången kunde ens tänka mig att hoppa ner i vattnet. Och då åkte jag, har en simhall ganska nära mig där jag bor. Men då var jag tvungen att åka igenom hela Stockholm över till andra sidan. Där ingen liksom, det jag inte kände någon, det kändes bra. Det var så här. Och så hörde jag av mig till en tränare jag kände där. Jag bara, när är det som minst folk hos er? Jag bara, kom den här tiden. Så det var väldigt lite simning. Var helledig ett tag först. Och sen drog jag upp mina studier igen. Men det var väldigt skönt att bara få fundera. Och vad gör jag? Varför gör jag det här?
Ja, för 2016 var ju ett intensivt år.
Ja.
Stora mästerskap, 2 stora mästerskap som ju gick väldigt bra.
Ja.
4 medaljer från EM och sen 4 från Paralympics. Ja, men det blev ju bäst i Sverige att stå på pallen.
Ja.
Före Sara Sjöström, simkollegan till exempel.
Ja.
Blev det för mycket också?
Ja, men alltså det var ju, jag har haft 4 års uppladdning för Rio. Det är 4 års konstant fokus på egentligen det långsiktiga målet, även om jag delat upp i mindre mål. Jag visste att jag skulle vara trött, sen att jag skulle vara riktigt så trött och liksom ville koppla av från allting. Det visste jag inte innan, men nej, det var liksom att få avsluta allting och verkligen välbehövligt.
Hur var det att inte simma då för en gångs skull?
Fantastiskt skönt, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag var inte den som gick först ifrån alla middagar. Jag var den som gick sist ifrån fester och middagar med kompisar. Jag kunde vara spontan. Min matbudget halverades. Det var ekonomiskt väldigt bra. Det fanns väldigt många sköna saker. Men sen samtidigt så kom jag tillbaka till att jag saknade simningen, jag saknade gemenskapen och jag saknade friheten. Just den friheten i vattnet, att bara kunna simma. och träna. Jag började testa på andra träningssaker och insåg att, vänta, vad ska jag träna annars? Vart någonstans får du så bra kondition, styrka? Simningen täcker väldigt mycket och den är väldigt rolig.
Så det låter lite som du har fått tillbaka suget efter simningen?
Ja, men det var ju lite det jag fick. Så nu har jag valt att fortsätta, men jag har dragit ner på antalet pass så jag testar att öka kvaliteten. Jag har gjort väldigt mycket av de här grispassen.
Och grispass på vanlig svenska betyder det att man kör jättehårt så man blir jättetrött?
Ja, du går runt och bara vill sova hela tiden och ont i kroppen hela tiden. Det är vissa perioder som brukar vara runt den här Malmö Open-tiden så brukar jag vara helt sliten i kroppen och allting gör ont. Men nu sagt, jag har dragit ner antalet pass för att få kunna orka de passen jag kör bättre. Får vi se vad det resulterar i. Det kanske funkar jättebra, men det kanske inte alls funkar. Det vet jag inte.
Någonting man kan notera är att du inte simmar ditt bästa simsätt. Bröstsim här i Malmö Open.
Nej, ingen bröstsim. Dels var det ganska enkelt beslut på den här tävlingen nu för att det går på söndag eftermiddag och jag behöver åka hem. Men sen har jag också aktivt valt att faktiskt inte köra det. Jag ska åka till Danmark här om en månad och jag kör 50 bröst men inte 100. För att det har varit så himla så mycket fokus på det. Jag har valt nu att lägga lite mer fokus på 50 fritt. Uppenbarligen än så länge verkar det vara åt rätt håll. Jag har kört 100 bröst i alla mina år. Jag har hållit på att simma i 16 år. Alltid varit fokus på 100 meter bröstsim. Så då kände jag att nej, men jag vill inte lägga ner 100 bröstsim. Det kommer alltid finnas där. Det kommer alltid ligga mig varmast om hjärtat. Men jag vill också testa och köra lite annan typ av träning. Köra det här lite mer sprintiga. Alltså, testar jag nu och ser vad resultatet blir. Mm. Och jag kör mot VM i Mexiko som går i oktober i år.
Mm. Är det någonting annat du har ändrat på som du har kommit på? Alltså det är annorlunda i fortsättningen.
Det jag har gjort också är att prioritera upp min pojkvän lite. Han har ju fått lida ganska mycket av att jag alltid har tränat och gått upp tidigt. Och han sa det, oj du orkar ju vara uppe liksom. Så jag vill ju ha lite mer tid med honom också. Det är väl lite det jag har känt. Att jag vill inte träna lika mycket för jag vill ha lite tid för honom och kompisar mer än vad jag haft nu.
Det finns andra värden i livet än medaljer på mästerskap då?
Ja, tydligen finns ju det. Andra verkar tycka det. Ja, helt klart.
Det sa simmaren Maja Reichard. Reporter i Hyljebadet var Mats Sundling. Malmö Opens 23:e goalballturnering hölls i Kulladals sporthall där 18 lag med allt från motionärer till landslag tävlade. I elitklassen var hemmaklubben FIF Malmö som så många gånger för regerande mästare. Men den här gången blev det en andra plats efter att ett nytt lag sopat banan med alla.
Ja, i turneringens sista match för FIF Malmö så släpper de in matchens första mål. De spelar mot blåvita RGC Hansa från Tyskland. Tidigare i turneringen har FIF slagit finska Näpiä med 9-1. Förlorat mot nykomlingarna Sporting från Portugal och Litauen med 7-13. Slagit finska Old Power med 13-6. Och spelat oavgjort 7-7 mot IFAS och FSBs gemensamma lag. Ja, det gick slutsignalen för FIF Malmös sista match. 13-6. Slutade efter ett inledande underläge. Till och med två mål så tätade man till luckorna i försvaret och började göra raka mål. Och tog greppet och vann på ett övertygande sätt sin sista match. 13-6 och totalt en andra plats i turneringen. Nu har vi samlat spelaren Fatmir Seremeti och brorsan och FIF-coachen Florim Seremeti. Dessutom förbundskapten då för svenska herrlandslaget i goalball. Sista matchen, vad säger vi om den?
Ja, men alltså det var ju en match som vi visste på förhand skulle bli tuff. De är ju tuffa de här grabbarna. Framförallt är de skittuffa när de får ledningen, vilket de fick. Jag tror de ledde med 4-1 ett tag. Eller 3-1. tills vi fick igång maskineriet och fick igång lagspelet på ett bra sätt. De är skittuffa att möta, de här tyskarna.
Men sen tog ni över.
Vad var det som? Framförallt så tätade vi ihop försvaret och fick igång vår egen kommunikation. Och då kunde vi också utföra det som vi på förhand visste att de hade problem med. Att jobba på deras luckor och följa taktiken fullt ut. Och det är det vi lyckades göra, och då vet vi att de faller.
Totalt en andra plats. Ni lyckades inte försvara titeln från förra året. Vad säger vi om det då?
Nej, men alltså Malmö Open har ju varit ett annat år för oss. Vinst, och sen har vi förlorat guldet och så vinner vi tillbaka den året efter. Så det har faktiskt varit så nästan varje gång. Denna gången var det ju även en del av den här supereuropeiska ligan som vi är med i också. Som då Old Power vann till slut, och vi slutade trea i serien då, i den europeiska serien också. Så för oss var det dubbla turneringar i ett, om man säger så.
Senast ni vann då för ett år sedan, så var det ju lite avskedsföreställning. Martin Engard Petersen slutade då, sen har Peter Weichel slutat som var med här och i landslaget. Fler förändringar, Florim?
I klubblaget så är det ju inte så många förändringar som har skett, förutom att Peter också har lagt av nu efter Martin. Så det är det manskapet vi har där. Vi har ju Anja som är en dansk damtjej som är väldigt duktig och nu på framfart, men hon är inte riktigt där än för att vara med och slåss mot de här tuffa grabbarna.
Så hur bra är FIF Malmö nu i år jämfört med för ett år sedan?
Jag tror förra året var vi lite mer samspelta. Vi hade en lite längre träningsperiod där vi hade tränat ihop laget. Nu hade vi en ganska lång vila efter Rio som gjorde att vi inte kunde spela ihop laget på samma sätt. Men grunden finns där, och det är det som gör att vi vänder till exempel den här sista matchen.
Ja, Paralympicsår intensivt har vi hört Maja Reichardt berätta om i en tidigare intervju. Hon tog en fullständig paus efter Rio. Hur har din träning sett ut av Fatmina?
Ja, det är på samma sätt. Efter en sån intensiv uppladdning till ett så stort mästerskap som Paralympics så behöver man lite andrum och få ta igen sig lite grann och få göra lite annat roligt i livet. Träffa vänner och familj och allt möjligt liksom, mer än vad man gjorde innan. Och även låta kroppen att få återhämta sig. Liksom. Det är att träna två pass om dagen 6 dagar i veckan är... Att träna är sunt, men att träna så mycket gör ont och är jobbigt. Så det har bara varit skönt att få ett par månader på sig att faktiskt slicka såren och ta det lugnt. Och framförallt få tillbaka glädjen för idrotten, för goalball. För när man är i en sån intensiv satsning som till ett Paralympics så är det lätt att man liksom bara kör på och ibland kanske tappar glädjen lite. Så det är jätteviktigt att få de där perioderna att faktiskt hitta glädjen till sin idrott igen.
Läget i svensk goalball. Florim, du är ju förbundskapten också. Du har haft möjlighet att kika på svenska spelare och kolla hur andra lag, IFAS, alltså IF Aktiva Synskadade och FSBU från Göteborg, spelade ett sammanslaget lag här till exempel. Ja, hur är läget i svensk goalball?
Jag kan bara sitta här och le stort, för att vi har många unga riktigt, riktigt duktiga talanger här. FSB har imponerat stort. De har gått runt på alla spelare och spelat väldigt, väldigt bra. Och vi slogs ju mot dem om andra platsen här i på den här sista dagen. Så pass bra har de hunnit bli, de andra. Så det är jättekul för mig.
Ja, det är roligt för en så gammal rutinerad spelare som jag själv också. För att det är kul att se att det kommer folk underifrån och faktiskt utmana. Precis på samma sätt som vi gjorde när vi var unga mot de äldre. Och det sporrar ju även oss äldre till att faktiskt ta i lite till och träna lite mer om vi vill vara kvar.
Vinnare av goalballturneringen i Malmö Open 2017 och alltså nya mästare blev klubben Sporting, Clube de Portugal. Alltså en portugisisk klubb med inlånade spelare från Litauen och det mycket framgångsrika litauiska landslaget. Och de vann övertygande alla sina matcher här i Malmö Open. Och bredvid oss här har vi coachen Paulo Fernandes och den långa spelaren João Mota som också är med i det portugisiska landslaget.
It feels great. It's a pleasure, it's an honor for us, and we are really happy about it.
So Sporting Clube de Portugal is a new project that we have in Portugal to support our national team too.
Spelaren João Mota är glad och hedrad över att ha vunnit Malmö Opens goalball-turnering. Och coachen Paulo Fernandes berättar att laget med hälften portugiser och hälften litauiska landslagsspelare är ett nytt projekt som de hoppas ska utveckla portugisisk goalball. Idag finns det 12-13 lag i Portugal, men landslaget har hittills inte gjort något större väsen av sig.
We have very good Portuguese players too, but we need to develop and to improve our abilities. So with the help of the best ones, the Paralympic champions, we want to learn with them. So this mix of the two teams is very good for us.
We are just learning to improve in our small country in the south of Europe, okay? Yep. Tricks, some tricks, details. Goalball is it's about details. When you achieve some point that you cannot throw faster, you cannot throw better, but you have to improve some details, small details that made the difference.
Vi har bra spelare i Portugal, men vi vill lära oss av de bästa. När man inte kan skjuta hårdare finns det alltid detaljer att lära som gör stor skillnad, berättar João Mota. Och samarbete mellan lag istället för konkurrens verkar bli allt vanligare. I år så ställde ju IFAS från Stockholm och FSBU från Göteborg, vanligen arga konkurrenter, upp med ett gemensamt lag. Så hur lyckat är det? Vi hör FIF-coachen och förbundskaptenen Florim Serimeti igen.
Goalballen är ju så långt ifrån fotbollsvärlden och hockeyvärlden, alla de här stora idrotterna. Så att för att överleva så måste man nästan göra så här emellanåt. Vi är i en sån här period där vi inte har tillräckligt många elitspelare. Då måste vi blanda ihop till exempel IFAS och FSBU. Men samtidigt för oss som möter de här mixlagen som till exempel Sporting Litauen, det är jätteroligt för oss att få möta dem, för då får man möta lite annat typ av skott än vad man är van vid. I vår match mot Sporting till exempel så mötte vi Litauen, för då, de spelade i princip hela matchen mot oss. En av portugiserna kom in när det var 2 minuter kvar, så att för oss ger den matchen oss betydligt mer än vad den hade gett som vi hade spelat mot Portugal. Så det är för utvecklingens skull positiv. I de bästa världarna så kanske man inte skulle mixat så mycket utan kört mer rivalitet vi mot dem, tänk. Men nu är det så här, då får vi gilla läget.
Det sa Florin Serimeti, och vi ska tillägga att FIF Malmös breddlag kom 4 efter att ha förlorat bronsmatchen mot Brukarhusets IF. Reporter i Kulladals sporthall var Mats Sundling.
Telegram. Nu är det klart att Aleris sjukvård, KPO med Doklar ögonkliniker och Vårda Sverige får fortsatt förtroende att utföra gråstarrsoperationer inom Region Skåne. Vårdbolagen som gör mer än hälften av gråstarrsoperationerna sa upp det tidigare avtalet för 1 år sedan, men ansökte på nytt och får nu fortsätta med nytt avtal som börjar gälla den 1 mars.
De som på den senaste tiden passerat Malmös gamla polishus vid Davidhallstorg, för övrigt bara några kvarter från Skånes taltidningsredaktion, kan ha upptäckt att där pågår märkliga ting. Plötsligt stod en husvägg mitt på trottoaren. Och sen dök flera prylar upp. Vi gav oss ut för att se vad som händer och fann en av inspelningsplatserna för den fjärde och sista säsongen av den dansk-svenska tv-deckaren Bron.
Davidshalls torg, grå måndag morgon. Det gamla ståtliga polishuset är utrymt och ska bli bostäder så småningom. Men i ena hörnet så pågår det förberedelser för en väldigt speciell typ av polisarbete. Det i tv-serien Bron, dansk-svenska gemensamma projektet. Och när jag kommer här från torgsidan så är det första jag ser i vänstra hörnet av Storgatan och Davidshallstorg skärmar som är vita på insidan, belysta underifrån av strålkastare, höj- och sänkbara. Det är som ett litet landskap här, nästan av tekniska installationer. Två, tre stora strålkastare som är riktade mot skärmarna, och det lyser kraftigt just nu för det ska börja filminspelning innanför. På andra sidan Storgatan står en höj- och sänkbar strålkastare på ett stativ, en hiss, så att man ska kunna belysa från olika håll. Och ett gäng danska roddare arbetare jobbar med det här.
Undskyld, jeg vil godt spørge om noget. Ja. Kunne I ikke fortælle mig nogen om, hvad er det, I laver lige nu her?
Ja, vi skal lige, fordi vi skal have.
Jeg frågar de danske killarna som just nu rullar ut kabel om jeg får ställa några frågor om vad som händer här. Men de går iväg för att hämta någon annan.
Ja, jag hälsar följer.
Det är faktiskt inte en enda människa som tittar till på de uppriggade strålkastarna som står här, eller kulissen. En grå husvägg som har ett ventilgaller högst upp, och den väggen är uppställd mitt på trottoaren Verkstadsgatan. En cyklist just trampar förbi. Den grå väggen ska vara en del av filminspelningen. Och det kom ut en av de ansvariga för produktionen och berättade att det jag ser här, den grå väggen, är synlig från insidan av polishuset där det filmas scener. Jag går fram till väggen som är av plywood, och först när man står ända framme vid den så är det helt klart att det är plywood, men bara man är en bit bort så ser det ut som grå skitig puts. Men så låter det inte när man knackar på puts.
Och om ni undrar varför den trevliga utsikten från Malmös gamla polishus över tegelfasader från 30-talet och höga fina träd måste döljas med en grå murvägg, så kan det vara bra att påminna om att hela miljön i tv-serien Bron är just mörktonad och dyster. Den här inspelningsomgången slutar 24 februari, men senare under våren så återvänder inspelningsteamet till Davidshall. Planerad premiär för fjärde och sista säsongen av Bron är våren 2018. Och hittills har alla avsnitt av Bron syntolkats. Men SVT uppger till Skånes taltidning att de ännu inte är klart hur man gör med den här sista säsongen. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Ystad har företaget Bläck och Plåt flyttat från Rutsbovägen 8 till Norra Zinkgatan 17.
I Malmö blev den syriska restaurangen Shaimat hyllad för sin mat innan den tvingades stänga på grund av brand. Och i väntan på att den öppnar igen så har ägaren öppnat Shaimat Fast Food på Bergsgatan 5. Och där låg tidigare Jasmins grill.
I Malmö har nöjestemplet och pubben Harris stängt efter 24 år. I slutet av mars ska i det stället en pub och restaurang öppna med samma namn som adressen, Södergatan 14. Och där ska man satsa på färsköl och lokala ölsorter. Nattklubben Klubb 14 har redan öppnat.
I Köpingebro har förskolan Lilla Ja stängt.
Och i Simrishamn har Läris, en förskola med Montessori-inriktning, öppnat i det som tidigare varit bland annat taxislokaler på Järnvägsgatan 11.
I Lund har Erikshjälpen öppnat en ny second hand-butik på Öresundsvägen 16. I en jättehall på 1500 kvadratmeter säljer man begagnade husgeråd, möbler och kläder.
I Lund har Bruns frisörer flyttat till nya lokaler och finns nu på Knuten Storesgata 5 i samma hus som Naturkompaniet och Lagerhaus.
Och i Lund har en ny restaurang öppnat i saluhallen, Mite Paté, mittemot Malmstens kök.
Februari månads talbokstips kommer från Malmö stadsbibliotek. och innehåller en italiensk klassiker, två mångbottnade franska romaner, en gripande skildring av svenska invandrare i USA, en utlämnande berättelse om en känd familj och en oförutsägbar brittisk kriminalroman.
Jag heter Annie Söderlind och jag jobbar här på Stadsbiblioteket med skönlitteratur, talböcker, Boken kommer.
Om du skulle sammanfatta dina böcker som du ska tipsa om den här gången, vad handlar de om?
De handlar om svenska invandrare i Amerika, en åldrande regissör på Gotland och en liten historia i Paris.
Vad vill du börja med då?
Jo, jag vill börja med en bok som heter Sweet Hollow. Och den är skriven av en svensk författare, Ola Larsmo. Och det här namnet Sweet Hollow, som ju betyder Svenska dalen, det är då en svårtillgänglig dalgång i utkanten av den amerikanska staden St. Paul. Och författaren har gjort en mycket grundlig studie av de svenskar som utvandrade från Sverige till Amerika kring förra sekelskiftet. Och det var minsann inte bara de här dugliga bönderna som bröt ny mark, som Karl Oskar och Kristina i Mobergs utvandrarepos. Utan de allra flesta var arbetare och de hamnade i de stora städerna. De fick jobb på fabrik och som hembiträden. Och i likhet med en av huvudpersonerna i den här boken, i livsfarliga arbeten på järnvägen. Och det var ofta sådana här påhugg som ingen annan ville ha. De var uselt betalda. Och lönen räckte inte till mycket mer än vad det kostade att bo i ett fallfärdigt skjul i Sweet Hollow. Och vi får här följa familjen Klar. De tvingas lämna Sverige bland annat efter ett brott som fadern Gustav har gjort sig skyldig till. Och deras yngsta barn dör efter en infektion som han fått redan under resan över Atlanten. Men vi får följa de två äldsta döttrarna och deras väg in i 1900-talets Amerika. Och Ellen, hon arbetar sig målmedvetet uppåt, medan hennes syster, hon förmår inte riktigt resa sig ur misären. Och på 50-talet, långt senare, så står Ellen och ser på när de här kåkarna i Sweet Hollow bränns ner. Och en stor park anläggs på den här platsen och den finns där än idag. Och det är för första gången sedan hennes ungdom som hon har återvänt och nu är allting raderat. Och vore det inte för Ola Larsmos skildring av de här människorna på just denna plats så skulle vi också gått miste om vetskapen om hur det var att vara svensk invandrare. Och med en plats på det absolut lägsta trappsteget i det amerikanska samhället. Och det är inte så svårt att se paralleller till vår egen tid. Den är inläst av Elisabeth Thorborg.
Jag heter Susanne Mortensen och jag arbetar på biblioteket, framförallt med skönlitteratur för vuxna. Det kan handla om bokprat. Jag skriver också lästips för bibliotekets webb.
Och vad har du tagit med dig för böcker idag?
Jag har tagit med mig en klassiker, en kriminalroman och en fransk roman för att få lite blandad kompott. Jag börjar med klassikern. Boken heter Klätterbaronen och är skriven av den italienske författaren Italo Calvino. Berättelsen börjar en junidag i mitten av 1700-talet på en herrgård i Italien. Den adliga familjen har samlats i matsalen för att äta en gemensam måltid. Stämningen är inte den bästa. Barnen har länge irriterat sig på föräldrarnas militäriska disciplin. Och när 12-årige Cosimo förväntas äta en rätt som han avskyr så får han nog och bestämmer sig för att göra revolt. Han klättrar upp i en ek som står på gården och förklarar att han aldrig tänker sätta sin fot på marken igen. Ingen tar hotet på allvar, men månaderna går och blir till år. Den första tiden kommer brodern med mat för att inte Cosimo ska svälta ihjäl, men snart behövs inte hjälpen längre. Cosimo uppfinner jakt- och fiskeredskap som gör att han kan skaffa sin egen föda genom att förflytta sig mellan de stora träden som växer tätt på gården in i skogen. Cosimo har gott om tid att läsa böcker i sin ensamhet och han blir med tiden en bildad person. Ryktet om den excentriska adelsmannen sprider sig snart långt utanför landets gränser. Nyfikna skaror beger sig till platsen för att få en skymt av Cosimo och diskutera olika angelägenheter eller filosofiska frågor med honom. Klätterbaronen är en modern klassiker från 1957 som har getts ut i många länder. Det finns 13 böcker på svenska av Italo Calvino. Här kan nämnas De osynliga städerna och Om en vinternatt en resande. Läs dem gärna. Klätterbaronen är på 8 timmar och 34 minuter. Lennart Lindberg har läst in boken.
Vad är det som gör att du har fastnat för den boken, Klätterbaronen?
Jag tycker det är roligt att lyfta fram klassiker ibland så att de inte glöms bort. Och den här boken har som sagt kommit ut i många upplagor. Nu senast som pappersbok bara för några månader sedan här i Sverige. Så det är en bok som ständigt hittar nya läsare. Och den har en sån härlig humor och det är en sån fantastisk idé. Bara komma på den här berättelsen om en huvudperson som bestämmer sig för att leva sitt liv i ett träd. Sen ska jag inte avslöja här hur det går för Cosimo.
Ja, ibland är det ju så att man är sugen på att läsa något som är ganska trevligt och inte allt för betungande. Och då är det lätt man fastnar för en titel som Vid foten av Montmartre. För det hörs ju på namnet på något vis. Och precis så heter en bok av en svensk debutförfattare. Britta Röstlund heter hon. Och även om den här romanen är hennes första så har hon varit verksam som frilansjournalist i många år och är sedan länge bosatt i Paris. Och hon kan sin stad både utan och innan och det märks verkligen på den här boken. Mansebo, som ursprungligen kommer från Nordafrika, han har en liten speceriaffär just vid foten av Montmartre i Paris. Men som han säger så har Montmartre en väldigt stor och en väldigt vidsträckt fot. En del turister hittar dock dit för att köpa dricka denna varma sommar då inget speciellt händer. Tills då Mansebo en dag får besök av en mystisk kvinna. Hon beter sig väldigt konstigt och slutligen så yppar hon sitt verkliga ärende. Hon önskar att Mansebo från sin affär där han har god överblick över vad som sker i kvarteret ska spionera på hennes man som hon misstänker vara otrogen. Och han tar sig an den här uppgiften med ett mycket stort allvar. Men det blir nog så att han upptäcker mer om sin egen hustru som han inte hade en aning om. Och samtidigt en annan del av Paris får för en tillfället arbetslös journalist erbjudande om också ett märkligt jobb. Hon ska varje dag infinna sig på ett tomt kontor i Paris affärskvarter. Och det enda hon ska göra är att vidarebefordra mejl som hon får till sin dator till sin arbetsgivare. En Monsieur Bellivier, en man som hon aldrig har fått träffa. Och läsaren får då följa de här två huvudpersonerna i vartannat kapitel. Och hon förstår nog att historierna kommer att vävas ihop. Men inte hur det kommer att gå till. Jag tycker att det är en varm och humoristisk historia. Helt vanliga människor i en storstad. Det är mystiskt utan att ett endaste mord begås. Men det är många människor som ska mötas och många trådar ska nystas upp innan allt till slut klarnar.
Du sa att det märks att författaren kan sin stad, Paris. På vilket sätt märks det, tycker du?
Ja, hon beskriver de här små gatorna en bit ifrån Montmartre då. Men även andra delar, sådana här affärskvarteren. La Défense tror jag det heter. Som en helt, det är inte det turisterna hittar så att säga. Och det är intressant att läsa om det också.
Vem är det som har läst in den?
Den här boken är inläst av Lou Tamburini.
Och Susanne, du fortsätter på det franska temat.
Det är en fransk roman som nyligen har kommit ut. Den heter Baserad på en sann historia och är skriven av Delphine de Vigan. Huvudpersonen är en fransk författare som haft stora framgångar med en bok om sin mors psykiska sjukdom. Nu väntar förlaget och läsarna spänt på uppföljaren och hoppas att den ska vara minst lika läsvärd. Författaren klarar inte av pressen utan drabbas av skrivkramp. Det tar lång tid innan hon så smått kan börja samla material till nästa bok. Det är i den vevan författaren blir bekant med L på en fest. De båda kvinnorna upptäcker att de har många gemensamma intressen och de bestämmer sig för att träffas igen. Vänskapen fördjupas medan de går på kaféer och restauranger tillsammans. Över kaffekoppen eller tallriken berättar de öppet om sina liv för varandra. Fast egentligen är det nog mest författaren som delar med sig av sina innersta tankar. En dag får författaren ett anonymt brev med ett obehagligt innehåll. Brevskrivaren påstår sig vara släkt med författaren och är mycket upprörd över hur mamman och den övriga familjen skildras i succéboken. Snart dyker det upp fler brev. Författaren har svårt att värja sig mot hatet och blir allt mer deprimerad. L finns hela tiden till hands som ett gott stöd i svåra stunder. Det känns tryggt. Men är L verkligen den hon utger sig för att vara, eller har hon ett annat syfte med vänskapen? Vilket då i så fall? Detta är en spännande roman om litterärt skapande, sanning och fiktion. Baserad på en sann historia är på 8 timmar och 58 minuter. Annika Smedius har läst in boken.
Är den baserad på en sann historia då?
Ja, precis. Därför att för ett par år sedan så skrev Delphine de Vigan en självutlämnande bok om sin mammas bipolära sjukdom och självmord. Och den här boken blev en gigantisk succé. Så det bygger löst på den boken. Men man kan läsa den helt fristående naturligtvis.
Har du läst den andra också?
Nej, men det kommer jag göra. För jag blir nyfiken. Den heter Ingenting kan hindra natten. Och den finns inläst som talbok.
Och Annie, ditt sista tips är en norsk-svensk roman.
Den heter De oroliga. Den är skriven av Linn Ullman. Och författaren Linn Ullman, hon är ju dotter till Ingmar Bergman och Liv Ullman. Och jag gissar då att man kan säga att det är just de här tre personerna, föräldrarna och barnet, och det, som är de oroliga. För de drivs alla av en stark känslighet och en oro. På våren 2007 återvände Linn Ullman till Fårö för att vara där med sin far, som nu är en åldrad man. Han kommer att dö senare den här sommaren. Tillsammans så ska de genomföra ett arbete, och det är lättast för dem båda att kalla samvaron just för ett arbete. Det är ett projekt som ska genomföras. Linn skaffar en bandspelare för att spela in deras samtal. Och meningen är att det ska handla om åldrandet och det ska senare resultera i en bok. Men det blir inte riktigt så. Fadern har fått svårt att minnas och talet flyter inte heller lätt och bandspelaren krånglar hela tiden. Men genom sommaren försommaren så håller far och dotter sig fast i tillvaron med hjälp av alla rutinerna kring detta. Alla viktiga noteringar i almanackan och de förutbestämda luncherna. Och som jag sa så går då Ingmar Bergman bort under sommaren. Och därefter blir inspelningarna liggande i flera år innan Linn Ullman då till slut bestämmer sig för att låta dem bilda en stomme i denna mycket utlämnande och hudlösa berättelse om några människor som liksom kommit i varandras väg. Mest av allt handlar det kanske om flickan Linn som efter sina första år tillsammans med båda föräldrarna oftast bor med sin mamma, den här omhuldade skådespelerskan. Hon bor i Oslo, i USA, de är mycket på resa, hon är med barnflickor och ständigt längtar hon efter sin mamma. Men somrarna tillbringar hon med sin pappa på Fårö. Allt som sker där är väldigt strängt inrutat. Det är exakta mattider och alla vet exakt vilka rum man får ha med sig ett vattenglas i. Och det var en bok som jag tyckte väldigt mycket om att läsa. Jag tror det finns många olika saker i boken som kan tilltala olika läsare. Och allt berättas med en skärpa och en kärlek till föräldrarna. Trots alla deras tillkortakommanden och egenheter.
Nu handlar det ju här som du sa om Liv Ullman och Ingmar Bergman och deras dotter. Som ju är väldigt kända personer. Är det som läsare, upplever du att det är de riktiga personerna eller är det en fiktion?
Den är ju klassad som en roman, men gränserna är ju väldigt flytande idag och hon har säkert med en skönlitterär författares rätt gjort en roman av det, men man får en känsla av att det här är riktiga människor av kött och blod.
Så att det känns som att du läser om Ingmar Bergman och Liv Ullman?
Ja, under läsningens gång så tänker man ju så naturligtvis. Det är ju svårt att låta bli.
Vem är det som har läst in den?
Den är inläst av Birgitta Smiding.
Och Susanne, du avslutar med en brittisk kriminalroman.
Den heter Änkan och är skriven av en engelsk författare som heter Fiona Barton. Jean Taylor är en engelsk medelålders kvinna som precis har förlorat sin älskade make Glenn i en bussolycka. Nu sitter hon ensam i sitt hus och känner sig förtvivlad. Sorgen tynger, men det finns också andra problem. På gatan står det fullt av journalister som försöker få en intervju med henne om ett kriminalfall som väckt starka känslor i trakten. En liten flicka rövades bort från sitt hem och återfanns aldrig. Jeans make Glenn pekades ut som skyldig eftersom han bevisligen hade befunnit sig på platsen vid den aktuella tidpunkten. Glenn togs till förhör på polisstationen upprepade gånger. Han nekade hela tiden till brottet, men i omgivningens ögon dömdes han direkt. Jean och han avskedades från sina arbeten och de blev av med vänner och bekanta. Polisen misstänker att Jean känner till betydligt mer om det försvunna barnet än hon vågade berätta så länge maken var i livet. En kriminalkommissarie söker upp henne vid flera tillfällen utan att få några klargörande svar på sina frågor. Det verkar länge som om fallet ska förbli olöst. Öppningen kommer när en beslutsam journalist lyckas närma sig Jean och får tillstånd till en intervju. Under samtalets gång avslöjas mörka hemligheter som ger klarhet i fallet. Detta är en spännande och oförutsägbar psykologisk thriller av en engelsk debutant som jag gärna läser mer av i framtiden. Änkan är på 11 timmar och 15 minuter. Liza Fry har läst in boken.
Det sa Susanne Mortensen som tillsammans med kollegan Annie Söderlind på Malmö stadsbibliotek stod för februaris talbokstips. Och reporter där var Gunilla Kracht.
Evenemangstips. Imorgon lördag ges en musiksaga för barn från 3 år på Palladium i Malmö klockan 14. Det är Fria fötter med Apollonia som spelar en musiksaga som utspelar sig i ett förtrollat musiklandskap. Sagan handlar om normer, utanförskap och migration. Biljetterna kostar 80 kronor och bokas hos Kulturcentralen.
Vispopbandet Bra folk, som sjunger på skånska och blekingska, uppträder under en kulturlunch i Lilla salen på Kulturkvarteret i Kristianstad den 20 februari klockan 12.15. Linssoppa serveras. Nästa kulturlunch blir den 27 februari, samma klockslag, då den kulinariska menyn innehåller svampsoppa och den intellektuella en föreläsning av Kristianstadsbladets politiska chefredaktör Caroline Dahlman. Hon ska tala om hur modern opinionsbildning fungerar. Biljetter för 100 kronor säljs av Kristianstad turistbyrå, Coop City och i entrén innan föreläsningen. Utan förtäring och alldeles gratis är att lyssna till journalisten, författaren och dumpstraren Andreas Jakobsson den 28 februari klockan 18 på Kulturkvarterets kaféscen. En dumpstrare är en person som tar tillvara på ätbar mat bland livsmedelsaffärernas sopor. Svinnlandet är namnet på föreläsningen.
Siv Malmqvist och Lillbabs låtar fast framförda av artisten Anna Bromé bjuds det på i Folkets hus i Vanneberga 21 februari klockan 19. Och samma klockslag dagen därpå, den 22 i Arkelstorps Folkets hus. På bägge ställena ingår servering före föreställningen. I Vanneberga blir det kaffe eller te och en 60-tal smörgås. Och i Arkelstorp är tilltugget äppelkaka. Föreställningen heter Den som glad är. Biljettpriset är 180 kronor och Kristianstad teaterförening telefon 044 12 58 20 säljer biljetter. Adressen i Vanneberga är Kapollovägen 17 och i Arkelstorp Torparebacken 14.
Vetenskapsjournalisten och författaren Corinne Boyce kommer till Husiebiblioteket tisdag den 21 februari klockan 19. Hon vann augustpriset 2015 för sin bok Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. Och i höstas kom uppföljaren Svenskan och deras fäder de senaste 11 000 åren. Och de böckerna kommer hon att berätta om. Den 20 mars klockan 19 kommer trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Karlsson till samma bibliotek och pratar om favoritträdgårdar. Både där hemma och i andra länder och varför våren är hennes absoluta favoritårstid bland annat. Biljetter fås via Husie bibliotek.
2016 års idolvinnare Liam Kakatsian Thomasen uppträder på Landskrona idrottshall den 22 februari 19.00. Hans vinnarlåt Playing with Fire står förstås på programmet. Och Landskrona museum och Tixter säljer biljetter.
Författaren och journalisten Anna Larsdotter kommer till Stadsbiblioteket i Lund och Atriumgården för att tala om sin bok Kvinnor i strid, tisdag den 28 februari klockan 18. Motiven till att kvinnorna deltagit i krig växlar från försörjningsbehov till äventyrslust. Och på torsdagen den 2 mars i samma vecka och samma tid kommer den unga danska författaren Amalie Smith och berättar om sin nyutkomna diktsamling Cell, där kärleken står i centrum. Hon ska samtala med konstvetaren Linda Fagerström.
På Kulturhuset Valfisken i Simrishamn gör Riksteatern ett gästspel den 1 mars klockan 19 med pjäsen Allt som är värt. Förlagan är en brittisk pjäs av Duncan Macmillan som översatts och bearbetats. Musiken i föreställningen består av populära låtar från 1987 fram till idag. Med värme, humor och mycket musik tar pjäsen upp svåra ämnen på ett avväpnande och roligt sätt. En upplyftande pjäs om nedstämdhet. Biljetterna kostar 120 kronor, med scenpass 100 kronor och bokas via Simrishamns riksteaterförening eller förköp hos bokvaruhuset Österlen.
På den internationella kvinnodagen den 8 mars spelar Trio Netzel verk av kvinnliga tonsättare från Skåne och Frankrike på Palladium i Malmö klockan 19. Där väntar kammarmusik av Amanda Mayer från Landskrona som rönte stor framgång i Leipzig med sin violinkonsert 1876. Och från sekelskiftets Paris spelas verk av Mel Bonis med flera. Biljetterna kostar 140 kronor och är man studerande eller pensionär kostar det 100. Och de finns hos Kulturcentralen. Även Stadsarkivet i Malmö uppmärksammar internationella kvinnodagen klockan 18.30 med ett föredrag av författaren Jeanette Rosengren om Malmökvinnor ur ett historiskt perspektiv. Entreprenörer, storlantbrukare, poeter och politiker. Berättelser om uppfinningsrika och driftiga Malmökvinnor genom flera århundraden.
I det gamla kommunalhuset i Lövesta spelas Predikaren och jag den 12 mars klockan 19. Det är en sprallvarlig föreställning om livet med Carina Molander i huvudrollen. Biljetter bokas via Tixter och kostar 180 kronor. Har man scenpass så blir priset 150 kronor.
Den 25 mars har Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem premiär på Stadsteatern i Helsingborg. Det är Viktor Kärneld som står för regin. Och den ges fram till den 6 maj. Biljetterna kostar 275 kronor och har man kulturkort kostar 200. Och biljetterna finns hos Ticketmaster.
Petra Mede åker ut på Sverigeturné i vår med sin enmansföreställning Den ofrivilliga divan. Den 30 mars kommer hon till Nöjesteatern i Malmö klockan 19. Biljetter kostar från 470 kronor och säljs av Julius Biljettservice.
På långfredagen den 14 april blir det dragspelsfest på Humlescenen i Bromölla med Tunnbybälgarna och gäster. Evenemanget som börjar klockan 14 kostar 190 kronor i inträde, inklusive kaffe med bröd, och biljetterna köps på plats.
Och den 15 april spelar rockabillybandet The Bell Furies från USA på Norre Hus i Klippan. Biljetter kostar 225 kronor. Klockan 18 började och håller på till klockan 1 på natten. Den 28 april blir det irländsk musik och dans. Endast inträde kostar 150 kronor. Vill man även ha en matbiljett med två rätter kostar det 350 kronor. Biljetter till båda tillfällena kan man köpa på Norre Hus hemsida.
John Fogerty kommer till Sverige i sommar och det är första gången på 5 år. Den 30 juni klockan 19.30 spelar den amerikanska rockmusiken på Mölleplatsen i Malmö. Han har skrivit många kända låtar som till exempel Bad Moon Rising, Proud Mary och Rock'n'Roll Over the World. Mest kände han kanske som sångare i Creedence Clearwater Revival, men efter att gruppen splittrades 1973 så började han sin solokarriär. Biljetterna släpps fredag den 17 februari på Live Nation.
Den stora sommarturnén Diggiloo kommer till Skåne i sommar. Närmare bestämt till Citadellet i Landskrona den 7 juli och Svaneholms slott den 3 augusti klockan 19. Och till Tivoliparken i Kristianstad den 4 augusti och även där börjar det klockan 19. Artister är bland andra Charlotte Perrelli, Ös Nöjen, Andreas Jonsson, Tommy Nilsson med flera. Och biljetterna kostar från 395 kronor till 775 och säljs av Nordic.
Kim Larsen, som bekant en gång sångare i det danska bandet Gasolin, ska ut på turné i sommar och kommer till Öja Krog utanför Ystad den 5 augusti. Biljetterna kan redan nu förköpas hos Ticketmaster.
Patti Smith and Her Band kommer till Surbrunnsparken i Ystad den 19 augusti. Biljetterna släpps idag fredag på Live Nation. Patti Smith, som bland mycket annat fått motta Polarpriset och är invald i Rock and Roll Hall of Fame, har själv bett om att få spela just Ystad eftersom hon tycker mycket om och har läst alla Wallander-böckerna. Förutom i Ystad spelar Patti Smith också i Stockholm 2 dagar senare.
Biljettinformation. Kristianstads konserthus, dit köper man biljetter via Coop och turistbyrån i Kristianstad Åhus. Och Coop når man på telefon 010 747 22 72. Kristianstads Riksteater har 044 12 58 20. Tixter har 07 71 47 70 70. Norrhus 04 35 101 05. Nordic har 04 55 61 97 05. Ticketmaster 077 170 70 70. Husie bibliotek 040 660 85 36. Julius biljettservice 0775 700 400. Kulturcentralen 040 10 30 20. Och bokvaruhuset Österlen 0414 102 50.
Kalendern. Vecka 8 börjar med måndagen den 20 februari då Vivian har namnsdag. Kanadas generalguvernör David Johnston kommer tillsammans med sin fru Sharon Johnston på statsbesök till Sverige. Det 4 dagar långa besöket kommer att äga rum i Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund. Den svenska regeringen representeras av bland andra statsminister Stefan Löfven och kungen och drottningen deltar också. Besöket i Malmö och Lund på onsdagen inleds på förmiddagen med en paneldebatt på Malmö högskola om mångfald och integration. Och på eftermiddagen då besöker fru Johnston och drottningen Återskapa i Malmö som är centrum för återbruk, design och utbildning. Och i Lund besöker kungen och generalguvernören ESS. Det är också världsdagen för social rättvisa och dagen bestämdes för 10 år sedan av FNs generalförsamling för att stötta och förena det internationella samfundets strävan att minska fattigdom, öka jämställdheten mellan könen och inte minst framhålla att social rättvisa är en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder. Och den här veckan är det sportlov i Skåne. Och vecka 8, det är den vecka då flest kommuner i landet har sportlov. Sportlov, eller som det också kallas vinterlov, är under någon av veckorna 7-11. Sidney Poitier, amerikansk skådespelare, regissör och producent, fyller 90 år. Och för sin rolltolkning i filmen I liljorna på marken, som kom 1963, vann han en Oscar för bästa manliga huvudroll. Och han var den första afroamerikanen som tog hem en Oscar.
Tisdag den 21 februari är det flaggdag i Norge eftersom det är kungens födelsedag. Kung Harald den 5 av Norge fyller 80 år. Han har varit kung i Norge sedan 1991. Det är samtidigt den internationella modersmålsdagen som instiftades av UNESCO 1999 för att främja språklig mångfald. Och uppskattningsvis talas närmare 200 modersmål i Sverige. Efter svenskan så kommer finskan och arabiskan. Den franske modeskapen Hubert de Givenchy fyller 90 år. Han har skapat kläder till många kända kvinnor som Audrey Hepburn, Greta Garbo, Grace Kelly med flera. Och i Göteborg inleds denna dag Gothenburg Horse Show som pågår fram till den 27. Under lördagen så kommer 3 av klasserna att syntolkas. Hoppning, ponyhoppning och dessutom körning i fyrspann. Det är 40 år sedan tävlingarna hölls för första gången och nu är det en av världens största inomhustävlingar i ridsport. Och namnsdag, det har Hilding.
Onsdagen den 22 februari så har Pia namnsdag och det är alla scouters dag. Det är grundaren av scoutrörelsen Robert Baden-Powells födelsedag. Han föddes för 160 år sedan och scouterna grundades för 110 år sedan. Idag finns det fler än 60 000 scouter i Sverige och i världen kring 50 miljoner scouter. VM i skidor börjar i Lahtis i Finland och det är sjunde gången som VM hålls där. Fram till den 5 mars håller tävlingarna på.
Torsdag den 23 februari heter namnsdagsbarnen Torsten och Torum. Kronprinsessan Victorias och prins Daniels dotter Estelle fyller 5 år.
Fredagen den 24 februari då har Mattias och Mats namnsdag. Och i Estland firar man nationaldagen till minne av självständigheten från Ryssland för 99 år sedan. Så samtidigt så förbereder man sig för ett 100-årskalas kommande år. Det är också Sverigefinnarnas dag. Och karnevalen i Rio inleds. Och för första gången så kommer stadens nycklar att lämnas över av en borgmästare som är pingstvän och anser att karnevalsfirandet är mot Guds vilja. Karnevalen den lär ändå hålla på till den 28 februari.
Lördag den 25 februari har Sigvard och Sivert namnsdag. Tjejvasan, världens största skidlopp endast för kvinnor, åks med start i Oxberg och målgång i Mora. Totalt är det 30 km som man åker och Sveriges Television direkt sänder. Längre söderut i Växjö är det friidrotts-SM inomhus som pågår under lördagen och söndagen. Och skådespelerskan Ing-Marie Karlsson fyller 60 år. Hon har medverkat i många svenska filmer och tv-serier. Debuten gjorde hon i Lasse Hallströms Tuppen från 1981. Men hon har också varit med i till exempel Änglagård, i Martin Beck och Wallander-filmer, bland många andra.
Söndagen den 26 februari har Torgny och Torkel namnsdag. Det är också fastlags söndag och Svenska kyrkan startar sin fastinsamling som i år går under rubriken En ko kan rädda liv. En ko ger mjölk, det leder till inkomster, bättre självkänsla och nya investeringar, skriver Svenska kyrkan om årets tema. Och i årets insamling väljer man att satsa på en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, rätten till mat. Och vi avslutar kalendern med att berätta att den brittiska sångerskan Sandy Shaw fyller 70 år. Med hitten Puppet on a String vann hon Eurovisionsslagerfestivalen 1967 som första brittiska artist. Och hon fick också smeknamnet Barfota flickan eftersom hon ofta uppträdde barfota på scen.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med en uppmaning från Synskadades riksförbund om ögonvårdspriset 2017. Nominera en kandidat till Synskadades riksförbunds ögonvårdspris. Det är en uppmuntran till forskare eller yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet eller rehabilitering eller habilitering. Priset delas ut på Synskadades riksförbunds kongress i Malmö den 26 till 29 oktober. I juryn ingår Synskadades riksförbund, Sveriges ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering. Prissumman på 100 000 kronor ges till en eller två enskilda pristagare. Fri förslagsrätt praktiseras, vilket innebär att det är tillåtet att föreslå sig själv. Blanketten finns på SRFs hemsida, srf.nu/ogonvårdspriset. Och frågor om ögonvårdspriset besvaras gärna av Neven Milivojevic, 08 39 93 36. E-postadress neven@srf.nu. Och ansökan ska vara Synskadades riksförbund tillhanda senast den 30 april.
SRF Helsingborg Höganäs bjuder in till en syntolkad musikal. Stadsteatern ger Pelle Erövraren 2 söndagen den 7 maj klockan 16 på Helsingborgs arena. Och sista anmälningsdag är torsdagen den 2 mars. Häromåret så spelades en bejublad uppsättning av Pelle Erövraren för fulla hus på Storan. Och nu kommer uppföljaren Pelle Erövraren, den stora kampen, som storslagen musikal. Föreställningen bygger på Martin Andersen Nexus tredje bok i romanserien och utspelar sig i början av förra seklet. Då har Pelle blivit vuxen och bosatt sig i Köpenhamn. Hans dröm är att erövra livet och världen. Mot Pelles kamp för arbetarklassen står hans strävan att kunna leva familjeliv. Alexander Öbergs och Erik Norbergs musikalversion är en historia fylld av kärlek och otrohet, fattigdom och försoning, självförverkligande och uppoffring. I rollerna Danilo Bejarano och Malena Laszlo med flera. Och för musiken står en ensemble ur Helsingborgs symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Stefan Soljom. Om du är intresserad av biljetter till den syntolkade föreställningen så kan du kontakta kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mail info.srf.hbg@telia.com senast torsdagen den 2 mars. Och även du som inte bor i Helsingborg eller Höganäs och som är intresserad kan anmäla dig. Antalet biljetter är begränsade till 25 stycken, så skynda på.
Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Och det första gäller onsdagsträffen den 22 februari klockan 13 till 15.13 i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften är 20 kronor och idag spelar vi bingo. Bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Meddela att du kommer så att kansliet kan planera fikat. Telefon 15 83 93 eller e-post till info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs kallar också till årsmöte tisdag den 14 mars klockan 14 till 16.30 i Stora salen på Ringstorpsgården, DOS, Kurirgatan 1 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på fika och kaffe eller te. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag hit är måndag den 13 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen hälsar styrelsen.
Synskadades förening Hässleholm Perstorp Örkeljunga har också en inbjudan till två kulturella aktiviteter. Välkomna till Kulturhuset Vattugatan 18 i Hässleholm. Den 7 maj klockan 19 träffas vi på Blå salongen för att njuta av Elisabeth Andersson samt Marsch och Björn Forsberg. Temat är Vi möts igen. De framför operetter och pärlor ur musikalernas värld. Biljetten kostar 100 kronor. Vi meddelar senare när konserten slutar. Den 21 maj klockan 17 till 19.30 så träffas man vid Röda salongen för att lyssna på den duktiga Hässleholmskören. Och biljetterna kostar även här 100 kronor. Föreningen har bokat 10 biljetter till varje föreställning. Om möjligt så kan man försöka boka fler biljetter, så det är först till kvarn som gäller. Och anmäla sig ska man göra senast lördagen den 25 februari till Ingegerd Nilsson på telefon 0451 803 61 eller Anna-Lena Pekkilä telefon 0451 231 01. Och alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
SRF Lundabygden bjuder in till en SRF-träff måndag den 6 mars. På denna SRF-träff får du lite historik och information från Lunds kolonisters centralförening om koloniområdena i Lund samt hur verksamheterna bedrivs och vilka utmaningar som kommer för kolonirörelsen framöver. Conny Olsson står för informationen. Vi serverar som vanligt kaffe eller te med kaka. Detta mellan klockan 13.30 och 16 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund. Deltagaravgiften är 20 kronor och sista anmälningsdag är torsdag den 2 mars. Anmäl dig till kansliet på telefon 046 211 06 74. Eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden@bredband.net.
Synskadades förening SRF i Malmö har aktiviteter under vecka 8. Välkomna till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Och man vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 20 februari, då är det inga dagaktiviteter. Tisdagen den 21 februari spelar man bingo och onsdagen den 22 februari spelar man kanasta. Och här är även en kallelse från Synskadades förening i Malmö. Synskadades förening i Malmö kallar härmed till årsmöte lördagen den 11 mars. Föreningens lokal Vendelsfridsgatan 13 och tiden är klockan 13. Efter mötet så bjuder föreningen på en lättare måltid. Och anmälan ska göras till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast onsdagen den 1 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2016 så kan du beställa den från kansliet. Och färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Och styrelsen hälsar hjärtligt välkomna.
SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmöte på Karidal tisdag den 28 februari klockan 16.30 till 19.30. Efter sedvanliga förhandlingar kommer vi att ha spelkväll med bland annat bingo. Anmälan ska ske till Birgitta senast den 19 februari klockan 15 på telefon 0413 54 13 33. Välkommen, hälsar styrelsen.
Och vi har en förändring i kollektivtrafiken som gäller Malmö. På Amiralsgatan börjar ett vägarbete på måndagen den 20 februari som från klockan 7 stänger hållplatsen Malmö-Rosengård läge A. Resande med buss 5 och 33 hänvisas till Emilstorp A eller hållplatsen efter Rosengård centrum A. Resande med buss 35 hänvisas istället till hållplatsen Bennetsväg som ligger en bit in på Västra Kattarpsvägen. Och så ska det vara till fredagen den 24 februari klockan 15.
Och där var det slut på veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag, den 24 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 10 20 och till expeditionen 040 611 57 04. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!